Jag uppskattar den introduktionen, Dan, och vi har fyra stycken mycket intressanta möten som jag ser verkligen fram emot att dela med mig av. Försök att vara med på alla om du har möjlighet, så kommer vi att kunna komma djupt in i den här sista boken i Bibeln. Hur många av er har någonsin läst Uppenbarelseboken? Någonting? I princip allihopa. Härligt. Hur många, om jag får, okej, nu med handen på hjärtat, hur många upplevde ibland att när ni läste så fanns det vissa delar där som var svåra att förstå? Okej, nästan lika många. Några av er hängde med på allting. Det var otroligt av er. Jag kan säga att jag är inte där ännu. Men jag tror att det finns saker och ting i den här boken som vi kan förstå. Och det som jag har studerat är någonting som jag vill dela med mig utav. Mitt liv förvandlades för drygt 10 år sedan när jag kom i kontakt med den här boken. Förut så hade jag tänkt att kristendomen, det var bara en massa tråkiga regler, vad man får och vad man inte får göra. Medan när jag kom i kontakt med Bibelns profetior så ändrades hela mitt perspektiv på vad kristendomen egentligen handlade om. Och dessutom så lärde jag känna huvudpersonen i Bibelns profetior, som är Jesus Kristus. Så vi kommer att titta på det här och jag vill dela med mig lite grann av det som jag har funnit. Men jag skulle vilja börja med att ha en bön om att Gud ska leda oss. Jag vet inte om du är van vid att be, men för mig i alla fall så, som kristen, så är det en viktig del för mig av att be att Gud ska vara här och hjälpa oss att förstå den här boken. För jag tror inte vi kan förstå den utan hans hjälp. Så jag vill inbjuda dig till att böja ditt huvud i det att jag knäböjer här. Fader i himlen, jag tackar dig för att vi får studera ditt ord och jag ber Herre att du ska tala till oss ikväll. Hjälp oss att förstå de här texterna i Uppenbarelseboken så att det kan bli relevant för oss i våra liv. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Det finns två böcker som Jesus personligen rekommenderar sina läsare eller sina lärjungar att läsa och förstå. En av dem är Uppenbarelseboken. I Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 3 så läser vi: salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den, ty stunden är nära. Nu, salig, vad betyder det? Ja, det betyder lycklig eller välsignad, kan man säga. Nu, hur många av er önskar att vara lyckliga och välsignade? Får jag se era händer? Vet ni, vad ska vi göra då? Ja, vi ska läsa Uppenbarelseboken. Vi ska, och dessutom så ska vi höra orden och bevara det som står skrivet i den. Fråga, kan vi bevara det som står skrivet i den och ta det till oss om vi inte förstår det? Jag tror det blir svårt, eller hur? Om vi inte förstår vad Bibeln, vad Uppenbarelseboken säger, så kan vi inte få den här välsignelsen. Alltså vill jag dra slutsatsen att den här boken går att förstå. Och det finns en otrolig välsignelse i den om vi faktiskt försöker att förstå den. Vissa tänker att Uppenbarelseboken är en beseglad bok. När man läser igenom den så förstår många inte riktigt vad det handlar om. Och då drar man slutsatsen att nej, men det går inte att förstå. Och Gud har beseglat den och sen kanske i sista tiden så kan vi förstå den. Men faktum är, om man läser Uppenbarelseboken själv så står det: försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Så den är klart och tydligt uttalat inte beseglad. Om man tänker på själva namnet Uppenbarelseboken så handlar det om någonting som är uppenbart. Någonting som är uppenbarat. Inte någonting som är slutet och fördolt. Problemet som många har i att när de börjar läsa Uppenbarelseboken är att man har fel verktyg. Och därför så verkar det många gånger så otroligt svårt. Min fru sitter här på första bänken här och det var hon som ni hörde spela. Och vi har varit gifta i snart 5 år. Och jag är jätteglad för det. Jag ska inte prata bara om det ikväll, men jag vill i alla fall berätta en berättelse. När vi var nygifta och vi bodde uppe i Finland, där jag har arbetat som bibellärare en tid. Och jag skulle sätta upp en rullgardin där. Och Jag ville ju visa mig händig, så jag hade gjort det och jag hade faktiskt använt pluggar och sånt uppe för att verkligen fästa upp den här rullgardinen. Det tog lite tid, men sen fick jag slut på pluggar. Och det var en sak som saknades, och det var det här snöret, ni vet, som man drar i, som man ska fästa där nere. Så jag tänkte, det där lilla plastbiten, behöva köpa en helt ny plugg bara för den här sakens skull? Det känns ju onödigt. Så istället så letade jag fram hammare och spik. Och det här var en betongvägg, men hur tror ni det gick? Det gick inte speciellt bra. Jag spikade in den där, jag tänkte, det här behöver inte sitta så hårt. Men det lossnade, det gick sönder, det smulade sönder. Jag försökte skruva in den här utan pluggen och det gick inte speciellt bra. Till slut så behövde jag köpa några pluggar ändå till slut och fick upp den där. Och då var det ganska enkelt. För plötsligt så hade jag rätt verktyg. Hänger ni med? Många gånger är det så vi gör med Bibelns profetior. Man börjar läsa den här boken och sen så har man helt fel verktyg. Och då får det uppenbarelseboken att se otroligt invecklad ut, otroligt komplicerad. Vissa människor säger att ja, man måste ha en speciell matematisk formel för att liksom räkna ut korsord fram och tillbaka. Och då är det först, de första bokstäverna i den första meningen i uppenbarelseboken och de första meningarna i sista. Och sen pusslar man ihop det och så till slut så får man fram den här mystiska saken. Det här är inte så invecklat som Bibelns profetior är, om vi har rätt verktyg. Och det hoppas jag att vi ska kunna få se lite grann utav ikväll. Jag vill ge er tre stycken tolkningsverktyg som kommer underlätta ert studium utav uppenbarelseboken. Men min önskan är inte bara att ni ska tro på det som jag säger, utan min önskan är faktiskt att du själv ska kunna få de verktyg som du behöver för att själv kunna komma fram till de slutsatser i profetiorna som Gud vill. Det första verktyget är att fokusera på Jesus. Som jag sa tidigare, huvudpersonen i profetiorna är Jesus. Faktum är, den första versen i uppenbarelseboken börjar med dessa ord: detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Uppenbarelseboken är inte en uppenbarelse om antikrist, som vissa kanske tänker. Det är inte en uppenbarelse om massa olika vilddjur och monster och andra hemska basuner och plågor. Det finns där i uppenbarelseboken, men det är inte fokus. Faktum är, den här versen kan också läsas i grundtexten som att detta är uppenbarelsen om Jesus Kristus. Och det är vad uppenbarelseboken är. Den finns där för att hjälpa oss att förstå någonting om Jesus. Så vissa människor säger att jag vill fokusera på Jesus, jag vill läsa evangelierna. De fyra evangelierna, där står det om Jesus, och det är jättebra. Jag älskar att läsa de fyra evangelierna, inget fel i det. Men de säger, jag vill läsa de fyra evangelierna och inte uppenbarelseboken, för där finns ingenting om Jesus. Faktum är, hela uppenbarelseboken handlar om Jesus. Det är en uppenbarelse om Jesus Kristus. Jag vill ge er en snabb överblick om uppenbarelseboken. I kapitel 1 i uppenbarelseboken så ser man Jesus som uppenbarar sig för Johannes som är förvisad till ön Patmos. I kapitel 2 och 3 så ser man Jesus som ger viktiga budskap till de sju församlingarna. I kapitel 4 och 5 så ser man Jesus hur han träder in i himmelens tronsal som segrar och han får tillbedjan. I kapitel 6 och 7 så bryter Jesus de sju sigillen i Guds profetiska bokrulle. Vi kommer studera det lite grann idag också. Och fyra ryttare som kommer fram där. I kapitel 8 till 11 så vädjar Jesus för sitt folk inför fadern medan sju domsbasuner ljuder över jordens invånare. Vi kommer studera det imorgon. I kapitel 12 och 13 så beskrivs hur Jesus är i direkt närstrid med ondskans makter. I kapitel 14 så ser vi Jesus hur han återvänder till jorden för att befria sitt folk. I kapitel 15 till 19 så ser man hur Jesus fastställer domen över de som har förföljt hans folk genom sju plågor. Och därefter så återvänder han på en vit häst. I kapitel 20 till 22 så ger Jesus sitt folk Guds rike i arv och fullkomlig harmoni återställs i universum. Ser ni här att allting handlar egentligen om Jesus och hans verk för oss? Här är några namn på Jesus i uppenbarelseboken. Den förstfödde från de döda, den första och den siste, Guds son, den helige och sanne, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet. Han är lejonet av Judas stam, Davids rotskott, lammet som blev slaktat. Han är Mikael, han är människosonen. Han är trofast och sann. Han har till och med ett namn som ingen känner utom honom själv. Han är Guds ord, konungarnas konung, herrarnas herre. A och O och den klara morgonstjärnan. Här, så, det finns ingen annan bok som innehåller så många namn på Jesus som Uppenbarelseboken. Så det är det första och viktigaste tolkningsverktyget. Om vi studerar Uppenbarelseboken för att lära känna Jesus, så kommer vi att kunna förstå den. Det andra, nu ska jag lära er ett nytt ord, det är historicism. Och vad det alls en dag betyder det då? Det finns generellt sett tre stycken tolkningsteorier om Uppenbarelseboken. Den ena säger att när Johannes skrev Uppenbarelseboken så hade allting i Uppenbarelseboken redan inträffat. Det här kallas för preterism. Och den säger i princip att det finns inga framtidsförutsägelser i Uppenbarelseboken, utan allt hade redan hänt när Johannes skrev det. Den andra säger futurism. Den säger att ingenting har hänt ännu, utan allt händer bara i den yttersta tiden. Historicism, det hör man på ordet historia, det beskriver, eller det tänker att händelserna i Uppenbarelseboken beskriver tidsperioden från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Helt enkelt hela historien finns där. Och om vi tittar i Uppenbarelseboken 1 och 19 till exempel, så ser vi att det som Johannes fick se var vad som är och vad som ska ske efter detta. Så fanns det saker i Uppenbarelseboken som Johannes fick se som redan ägde rum på hans tid? Det fanns det, eller hur? Det fanns dessutom vissa saker som låg in i framtiden. För det är någonting som skulle ske här efter. Alltså måste vi dra den slutsatsen att historicismen är den sättet som vi ska kunna förstå Uppenbarelseboken. Och det kommer hjälpa oss. Vi kommer att se på det lite grann mer idag här. Nummer tre, en otroligt viktig poäng också. Det är att låta skrift tolka skrift. I Uppenbarelseboken så finns det en massa symboler. Och de här symbolerna kan vi frestas att försöka tolka själva. Men det är viktigt att vi låter Bibeln tolka dessa symboler. I Uppenbarelseboken 1 och 20 så står det så här: detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand, och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Okej, så Johannes får se en bild på Jesus. Han får se att Jesus håller sju stjärnor i sin hand. Han får se sju ljusstakar runt Jesus. Och då kan man börja fundera på, vad betyder det här? Och jag kanske kommer på en teori. Kanske någon som sitter här kommer på en annan teori som kanske låter finare. Och en tredje person kommer på en tredje teori, så har vi tre olika tolkningar. Och så säger man kan tolka Bibeln hur som helst. Nej, det kan man inte. Utan om vi låter Bibeln tolka sig själv. För om vi läser här själv så ser vi klart och tydligt vad de sju stjärnorna betyder. De sju stjärnorna betyder de sju änglarna. Och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Så ser ni här hur Bibeln tolkar sig själv. Faktum är 207 utav 400 utav de 404 verserna i Uppenbarelseboken är hämtad direkt ifrån Gamla testamentet. Visste ni det? Många människor börjar läsa Uppenbarelseboken genom att börja där utan att ha läst Gamla testamentet. De börjar i Uppenbarelseboken och försöker att förstå med sin egen kunskap om vad det handlar om. Och man misslyckas. Därför att man inte har läst Gamla testamentet. För om vi inte förstår vad symbolen betyder i Gamla testamentet, så kan vi omöjligt förstå vad den betyder i Uppenbarelseboken. Man kan säga att Uppenbarelseboken är som Guds tenta för oss. För att kolla oss om vi har verkligen läst resten utav boken. Och om vi läst resten utav boken, ja, då kan vi förstå Uppenbarelseboken. Låt mig visa ett exempel. Vad betyder lammet? Det finns ett lamm i Uppenbarelseboken 5 som ser ut att ha blivit slaktat. Och i Nya testamentet, i Johannes kapitel 1, vers 29, så står det att nästa dag såg han Jesus komma och han sade: se Guds lamm som tar bort världens synd. Så det här lammet är alltså en symbol på Jesus. Så ser ni, då, nu blir uppenbarelseboken begriplig på ett helt annat sätt om vi låter skriften tolka sig själv. Så om vi använder oss av dessa tre verktyg så tror jag att det kommer bli mycket, mycket lättare att förstå. Och vi ska göra det här ikväll. Vi ska studera de här fyra ryttarna. Och om ni har en bibel så får ni gärna ta fram den. Om ni inte har en så kommer våra, och vill ha en, så får ni gärna räcka upp en hand, så kommer våra värdar här att ge er en bibel om ni vill hänga med själva. Jag kommer att läsa det härifrån. Men det är något speciellt när man kan hänga med själv. Jag brukar gilla det i alla fall. Vi ska börja i Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 1-5. Och där står det så här: jag såg i högra handen. Ja visst, Uppenbarelseboken kapitel 5. Det är sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken kapitel 5. Förlåt, jag hade inte de sidnumren här på min bibel. Uppenbarelseboken är sista boken i hela bibeln. Och det finns kapitel och sen finns det verser som det är uppdelat i. Så Uppenbarelseboken kapitel 5, vers 1-5. Det står så här: jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Det här är Gud Fadern som sitter på tronen, kan man förstå från sammanhanget. Vers 2 så står det: och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sade till mig: gråt inte, se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och jag såg mitt emellan tronen och de 4 varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Nu, vi förstår att det här är en symbol, eller hur? För det är inte ett vanligt lamm som har 7 ögon och 7 horn och så vidare. Det här var en bild på Jesus. De 7 ögonen representerar hans allseende. De 7 hornen, hans allsmakt. Och men det som är fokus här är bokrullen. John Wesley, hur många av er har hört talas om John Wesley? Han är en metodist, grundaren till metodistkyrkan faktiskt. Och han skriver i sin kommentar till det här kapitlet någonting som jag tänkte kan vara bra för oss att veta om. Han säger: de vanliga böckerna i antiken var inte som våra. De bestod av flera delar eller långa pergamentstycken som var upprullade på en lång pinne, liksom vi ofta rullar ihop silke. Sådan var den här som var förseglad med 7 sigill. Det var inte så att aposteln såg alla sigill på en gång, för det fanns 7 delar insvepta i varandra som alla var förseglade. Så när den första öppnades och rullades ut, så såg man att den andra var beseglad till dess att den öppnades, och så vidare till den 7. Så hänger ni med? Så här, det första sigillet bryts och sen öppnar man en rulle och så läses någonting där i. Och sen får man se nästa sigill som bryts och så öppnar man nästa rulle. Och vi ska se vad som händer när de här sigillen öppnas. Låt oss läsa i Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 1. Det står: jag såg när lammet bröt ett av de 7 sigillen. Då hörde jag en av de fyra varelserna säga med en röst som åskan: kom! Och jag såg och se en vit häst, och han som satt på den hade en båge. Han fick en segerkrans och han drog ut som segerherre för att segra. Okej, så här ser vi. Lammet bryter det första sigillet. Han vecklar ut den här första delen av rullen och sen så läses det. Och då kommer den här hästen. En vit häst som springer fram. Men vad det alls en dag betyder det här då? Ja, vi kan ju ha en omröstning här, eller hur? Och så kan jag skicka runt lappar till er och så kan ni säga, vad tror ni det här betyder? Och så skriver alla vad de tror att det betyder och sen så lägger vi det i en stor korg och så blandar vi runt och så drar vi en tolkning. Och så kan vi dra slutsatsen att den här är korrekt. Tycker ni vi ska göra så? Vi måste använda oss av de här verktygen, eller hur? Vi måste låta skriften tolka sig själv. Och det här bildspråket om fyra hästar, eller om hästar med ryttare, det är hämtat ifrån Sakarja. Sakarjas bok beskriver olika ryttare med olika färger och olika saker som de gör. Och i Sakarja kapitel 10 så förklaras det vad de här hästarna representerar. Mot herdarna, står det där, är min vrede upptänd, och ledarna skall jag straffa. Herren Sebaot har omsorg om sin jord, Judahus, och skall göra den till en stolt stridshäst åt sig. Gud talar här om sin jord, om Judahus, alltså sitt folk kan man säga. Och hans folk ska han göra till en stolt stridshäst. Och det skedde i och med att Jesus dog och uppstod och steg upp till himlen in i den himmelska tronsalen, så började Guds folk att gå framåt med stor kraft. Matthew Henry är en kanske den mest kända bibelkommentatorn i världen, skulle jag nästan vilja påstå. Han säger så här: den här vita hästens framträdande verkar syfta på den kristna religionens tidiga framgång. Vi såg i Uppenbarelseboken 5 hur lammet hade blivit slaktat. Och det är en referens till korset när Jesus dog. Och sedan så uppstod han. Han trädde fram inför himmelens tronsal. Och den heliga ande utgöts över den tidiga kristna kyrkan. Vi minns att Jesus hade gett missionsbefallningen till sitt folk, till sina lärjungar. Han sa: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Och det var precis vad de gjorde. När den helige ande kom över dem så döptes 3 000 personer på en dag efter att de hade predikat. Några dagar senare så döptes 5 000 personer. Hela städer tog emot evangeliet. Paulus åkte runt på sina missionsresor och planterade församlingar runt om. Och hans fiender, när de såg att han och hans medhjälpare kom till en stad, så säger de så här, som i Apostlagärningarna: nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen. Vilken kraft, eller hur? De hade verkligen skakat om världen med det här budskapet. Vilken passande bild utav den här vita hästen som rider fram och segrar som en segerherre. Kolosserbrevet 1:23. Efter en generation så säger Paulus dessa ord: det är ett evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen. Otroligt. På en generation så gick evangeliet till hela den då kända världen. Så den första hästen måste representera den apostoliska kyrkan mellan år 31, från det att den helige ande utgöts där, fram till kanske omkring 100 efter Kristus, när vi ser att någonting annat börjar hända. Den andra hästen, den andra sigillet, låt oss läsa vad som står i vers 3-4 i Uppenbarelseboken 6. När lammet bröt det andra sigillet hörde jag den andra varelsen säga: kom! En annan häst kom ut, en eldröd, och han som satt på den fick makt att ta bort freden på jorden, så att människor skulle slakta varandra, och han fick ett stort svärd. Här svärdet representerar i Bibeln krig, vilket vi ser här. Han fick ta bort freden från jorden. Krig och förföljelse. Och Satan, ni kan ju garantera er att Satan är inte glad över att den kristna kyrkan spreds på det här sättet som den gjorde under det första århundradet. Och han försökte motarbeta det, men han lyckades inte riktigt. Men till slut så lyckades han övertyga eller påverka den romerska myndigheterna till att börja förfölja de kristna. Och det gjordes brutalt. Om ni vill läsa en skrämmande bok så är det, ska ni titta på Fox Book of Martyrs, som är en bok som handlar om de olika martyrerna som levde under, eller som var under den kristna århundradena. Och speciellt under den här tiden så nämner han 8 grymma förföljelser. Tertullianus, som levde under den här tiden på 200-talet efter Kristus, han beskriver vad som hände. Han säger: kristna korsfästs, vi blir halshuggna, vi slits isär av vilda djur, vi kastas i elden, vi fördöms till gruvorna, vi förvisas till öar. Och den grymmaste av dessa förföljelser ägde rum under Diokletianus tid, under en 10-årsperiod mellan 303 till 313. Och det står där, eller det står om den här förföljelsetiden. Slutet av regeringstiden förmörkades av den sista stora förföljelsen av de kristna. Vissa faktorer ledde Diokletianus till att publicera de 4 edikten, 303-304. Han lovade hela tiden att han inte skulle utgjuta blod. Hans löfte blev dock obeaktat och förföljelserna spreds genom riket med ett extremt våld som inte lyckades utplåna kristendomen, men orsakade att martyrernas tro tändes istället. Men vi har sett i vår moderna tid hur människor som säger sig vara kristna måste offra sina liv för sin tro. Det här var sant i en stor skala under den här tiden. Men som Tertullianus sa i det berömda citatet, så säger han så här: ju mer ni dödar oss, desto fler blir vi. Martyrernas blod är kyrkans utsäde. Därför att de som ser oss dö undrar varför, eftersom vi dör som människor som man vördar, inte som slavar eller kriminella. Och när de får reda på varför, ansluter de sig till oss. Människor tittade på de här kristna som dog och torterades till döds. Så de sa: hur kan de vara så säkra på sin tro? Hur kan de gå i döden för det här? De måste ha funnit någonting som vi inte har funnit. Och det här gjorde att de upptäckte Jesus, som själv sa att han har gått igenom döden. Och de kristna hade ingenting att frukta för det här. Den här röda hästen är en passande symbol på den förföljda kyrkan under 100-313 efter Kristus. Den blodröda församlingen. Låt oss titta vidare på vad som händer därefter. Ja, under den här tiden kan jag säga över 100 000 kristna mördades här. I Uppenbarelseboken över 100 000 kristna dödades enligt de mest konservativa källorna. Så det bekräftat. Säkerligen är mörkertalet mycket större också. De fick gömma sig i de här katakomberna för att undvika den här förföljelsen. Men vi ser vad som händer vidare i vers 5-6 i Uppenbarelseboken. Det står: när lammet bröt det tredje sigillet hörde jag den tredje varelsen säga: kom. Och jag såg och se en svart häst, och han som satt på den hade en våg i sin hand. Jag hörde liksom en röst mitt bland de 4 varelserna: ett mått vete för en denar och 3 mått korn för en denar, men oljan och vinet får du inte skada. Vad betyder det här? Ja, om vi bara tittar på bildspråket här. Vi har en svart häst här. Förut så hade vi en vit häst, eller hur? Sen har vi en röd häst. Och sedan så kommer det en svart häst. Svart är motsatsen till vit. Någonting har hänt med församlingen, eller hur? Svart representerar mörkret eller synden. Och det är alltså en kompromiss med synd. I Uppenbarelseboken, eller förlåt, vi läste här i Uppenbarelseboken att ett mått vete för en denar och tre mått korn för en denar. Det här representerar hungersnöd. Och hur vet vi det? Jo, om vi tittar på det här. En denar, det var en dagslön på Bibelns tid. En denar var en dagslön. Och ett mått vete, det här måttet är ungefär en liter. Så en liter för en dagslön, det är ganska högt pris, eller hur? Om du arbetar, det är ungefär som att en påse mjöl kostar 1 000 kronor. Det var situationen här. Det är alltså en mycket allvarlig hungersnöd som det talas om. Vi kommer in lite mer på det senare, men just det här, den här vågen i handen som man har också. Vågen representerar statliga angelägenheter, rättvisa. Ni vet att även idag så har man den här vågen som symbol på statens rättsväsende på många ställen. Och ni får alla de referenserna i ert referat. Helt enkelt hade kyrkan tagit över den politiska, rättsliga aspekterna utav riket. Det skedde en kompromiss. Och Paulus hade varnat för det. Han sa till ledarna i Efesus att jag vet att när jag har lämnat er ska rovlystna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Hur många har hört talas om berättelsen om Troja? Troja, så var det så att du hade grekerna som försökte inta Troja. Men trojanerna stod emot. Och de kunde inte inta. De försökte gång på gång på gång för att försöka inta Troja, men de lyckades inte. Till slut så kom de på en bra idé. De sa, vi låtsas om att vi åker bort härifrån. Och sen ställer vi en häst, en stor trähäst. Och inne i den så lägger vi soldater, utav våra egna soldater. Och vi ger det här som en gåva till trojanerna. Och de gjorde det. Och sen låtsades hela den grekiska armén att segla iväg. Och då hade du trojanerna, de blev jätteglada. Och de sa, ja men här har vi en fin present. Och de tog in den och de firade att de hade vunnit seger i det här kriget. Men under natten då så kom den grekiska flottan tillbaka. Och soldaterna hoppade ut ifrån den här hästen, de öppnade porten och Troja föll. Det säger legenden. Nå, vad kan vi lära oss ifrån det? Ja, det som grekerna inte lyckades med genom våld, det lyckades de med genom list. Satan lyckades inte besegra den kristna kyrkan genom våld. Som vi läste, martyrernas blod blev kyrkans utsäde. Men det som de han inte lyckades med genom våld, det lyckades han med genom list. Vad som hände var att en man vid namn Konstantin, som var den romerska kejsaren, han blev omvänd och blev kristen. Men det var ett problem. Och förresten, då slutade förföljelsen. Och de kristna var jätteglada över det här. De tänkte, äntligen så slipper vi bli förföljda. Nu blev kristendomen statsreligionen. Fantastiskt. Alla var glada. Men en större fara stundade och det var just den här kompromissen. Vi läser i John Henry Newmans verk att för att göra den nya religionen attraktiv för hedningarna, skriver Eusebius, överförde Konstantin de yttre ornamenten som hedningarna var vana vid till kristendomen. Smart va? Brukandet av tempel som tillägnats vissa helgon, heligt vatten, fristäder, helgdagar och högtider, att vända sig mot öster, ikoner och alla dessa har hedniska ursprung och helgades genom att de adopterades in i kyrkan. Så kristendomen såg, eller Konstantin såg att jag måste göra något bra politiskt drag här. Jag har massa hedningar och jag har massa kristna i mitt rike. Och det är jobbigt för hedningarna att behöva ändra sin livsstil och sluta tillbe avgudar och alla de här andra sakerna som vi gör. Så vad vi gör istället att vi byter namn på de här avgudarna till något kristet helgon. Och sen kan de fortsätta att böja sig ner inför de här avgudarna som de är vana vid. Men nu kallar de sig kristna. Det här var vad som hände. Kristendomen erövrade inte bara Rom, utan Rom erövrade också kristendomen. Kyrkan gjorde allt den kunde, skriver Irvin Goodenough, för att slå ner sådana hedniska riter, men blev tvungen att kapitulera och tillåta riterna att fortsätta med endast ett byte av namn på den lokala guden till något kristet helgonsnamn. Så ser ni här, det är enkelt att göra evangelisation på det sättet. Om det inte krävs någon förändring. Philip Schaff skriver att kristnandet av staten ledde därför i stor utsträckning till att kyrkan blev mer hednisk och sekulär. Världen övervann kyrkan lika mycket som kyrkan övervann världen. Den större delen av det romerska riket döptes endast med vatten, inte med ande och evangeliets eld. Och det smugglade in ett hedniskt levnadssätt i och uppförande i kyrkan under ett nytt namn. Den romerska biskopen fick politisk makt. Det var så att Konstantin, när han blev omvänd, så flyttade han huvudstaden i Rom till Konstantinopel, det som idag är Istanbul. Och då lämnade det ett stort maktvakuum i Västrom. Och där trädde den romerska biskopen in. Och ur ruinerna, skriver Flick, av det politiska Rom framträdde det stora moraliska imperiet i sin väldiga skepnad i form av den romerska kyrkan. De tog över den politiska aspekten utav romarriket. Och kristendomen gick framåt. Handlar det om Klodvig som levde på 700-talet. Han omvändes också till kristendomen. Och den dagen så döptes han och tillsammans så döptes 3000 soldater tillsammans med Klodvig. Armén marscherade längs en flod där prästerna ropade ut dopsformulan, doppade grenar i floden och stänkte vatten på dem och gjorde dem förmodat därigenom kristna. Bara för att man får lite vatten på sig betyder inte att man blir kristen, eller hur? Nu, Klodvig sa, han befallde sin armé, marschera här förbi floden och sen ska ni... Så blir ni döpta. Och de lydde order, för annars var de inte soldater. Och de gick där. Och sen plötsligt så blev de kristna. Men det är inte så som Jesus önskar att vi ska bli kristna. Vad sa han? I Johannes 3, vers 5 till Nikodemus. Han säger att, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det krävs en ny födelse, ett nytt hjärta. Genom den helige andes verk. Omvändelsen talar Johannes döparen om också. De människor ville komma och bli döpta av honom och han sa, ni huggormsyngel, vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och tänk inte, vi har Abraham till fader. Kristendomen innebär en individuell omvändelse för varje person. Det finns ingen som blir kristen på grund av sina föräldrar. Utan det är varenda person själv som behöver uppleva Jesus i sitt liv. Men den här sanningen glömdes bort. Och den tredje hästen representerar den kompromissande kyrkan mellan 313 och 538. Gud hade varnat för att om de inte omvände sig så skulle han, i Gamla testamentet så hade han varnat för 4 stycken svåra straffdomar. Svärd, hungersnöd, vilddjur och pest. Och nu drabbade detta också den kristna kyrkan. Vi läser vers 7. När lammet bröt det fjärde sigillet hörde jag den fjärde varelsens röst säga kom. Och jag såg och se en gulblek häst. Och han som satt på den hette döden och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur. Här har vi de här 4 plågorna som skulle komma. Och vad betyder då det här? Här ser vi en häst som inte bara är svart, men den är helt gulblek. Den är död. Andligt talat var församlingen död vid det här laget. Döden själv, eller liemannen själv, är det som sitter på den. Och andligt sett så representerar det här församlingen, eller profetiskt sett, från år 538 fram till reformationen på 1500-talet. Och det var ett politiskt och ett andligt mörker, verkligen. Paulus hade pratat till Thessalonikerna. Han hade sagt att låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. När han talar om templet, förresten, det här är en beskrivning av antikrist. Hur många har hört talas om ordet antikrist förut? Okay. Antikrist, vi tänker att det kanske är någon form av halvdemon som springer runt någonstans. Det är inte så. Enligt Bibeln är antikrist, ordet anti, det kan betyda emot, men det kan också betyda istället för. Det är någon som sätter sig i Kristus ställe. Någon som utger sig för att vara Kristus. Och det är vad Bibelns profetior säger. Paulus säger att han skulle sätta sig i Guds ställe och säga sig vara Gud. Han skulle sätta sig i Guds tempel. Nu, vad är templet? Om du läser upp i hela Nya testamentet så ser vi att Paulus använder ordet templet för att beskriva församlingen. Så den här personen skulle sätta sig i församlingen och utge sig för att vara Gud. Den romerske biskopen började att göra det. Från 500-talet och framåt så fick de den politiska såväl som den kyrkliga makten över alla församlingar i hela världen officiellt sett. Och de stack inte under stolen med vad de ansåg sig vara. Vi, säger de, påvarna, innehar den allsmäktige gudens plats här på jorden. Enligt Johannes Paulus den andre så säger han så här, att ledaren av den katolska kyrkan är enligt tron definierad som Jesu Kristi vikarie. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Det var någon som skulle komma, det här kanske kommer som en chock för dig, men det här är vad som hände historiskt sett med den kristna kyrkan. Den romerska biskopen fick mer och mer inflytande. Till slut så ville man att han skulle erkännas som Jesu Kristi vikarie, hans ställföreträdare, och att alla andra skulle lyda honom. Påve Gregorius på 1000-talet säger så här: alla förstar ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanonisk utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Just den påven befallde också kejsar Henrik i Tyskland att gå barfota över Alperna för att göra bot för någon orätt som han hade gjort emot påven. Och så fick han stå i 3 dagar utanför Canossa. Kanske någon av er har hört talas om Canossavandringen. Det finns ett sånt uttryck som man säger. En botfärd. Så han gick och han stod där i barfota i 3 dagar. Sen nedlät sig påven att släppa in Henrik. Och det här visar vilken makt dessa personer hade. Den här romerska biskopen som han var. Och Bibeln förutsade att det så skulle det ske, tyvärr. De antog makt att förlåta synder. Här är i den romerska kyrkans egen handbok för prästerna. Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers dom. Och antingen inte förlåta eller förlåta, allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. De sätter sig alltså över Gud. Och om Gud vill förlåta mig, men prästen vill inte förlåta mig, så måste Gud tyvärr säga, ja tyvärr, jag kan inte, för den här prästen vill inte att du ska förlåta mig. Eller vill inte att jag ska förlåta dig. Så ni ser hur förvrängt det här blev. Och det här skapade en hel uppsjö av olika falska läror som blev en del av kristendomen. Skärselden är en av dem. Den katolska kyrkans katekes säger att kyrkan kallar denna slutliga rening av de utvalda för skärselden. Kyrkan har formulerat trosläran om skärselden framförallt på koncilierna i Florens och i Trient. Nu, hittar de den här läran i Bibeln? Nej, de säger den finns inte i Bibeln, men vi grundar det på kyrkans egna tolkningar och traditioner. Och det här är problemet. Man övergav ordet och man började att följa mänskliga teorier. Och det här drog man sig nytta av. Eftersom kyrkan hade makt att förlåta så kunde de ju ta lite betalt för det här också, eller hur? Och där uppstod avlaten. Johann Tetzel som reste runt i Tyskland där, han hade som slagord för att sälja sina avlatsbrev: när myntet ut i kistan klingar, säg själen ur skärselden svingar. Så de tänkte att alla dessa avlidna personer som inte var riktigt heliga för att komma in i himlen, de hamnade i skärselden där de plågades och renades lite grann. Sen fick de komma in i himlen. Och om du ville att din kära släkting skulle få lite mindre tid i skärselden, ja då kunde du betala lite pengar till Tetzel. Och sen så kom den här personen och slapp sin plåga. Ni ser hur de lekte med människors samveten. Hur de sålde förlåtelse. Och det här var ett system som verkligen var andligt dött. Hur lyckades de med det här? Jo, de tog bort Bibeln ifrån människor. Påvedömet skrev bullor emot personer som läste Bibeln. Här ser vi en av bullorna som säger att vi förbjuder lekmän att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder det strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Bibeln fanns bara på latin under den här tiden. Och det var bara de allra högst utbildade teologerna som hade underordnat sig påven som hade rätt att tolka Bibeln. Och därför så kunde påvedömet säga precis vad de ville. Och det var förbjudet att ha Bibeln på sitt eget språk, att läsa den. De förhävde sig över Guds lag. Påven är av så stor auktoritet och makt, säger romerska kyrkan, att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Så han kan förändra på Guds bud om han vill. Det här ledde till reformationen. Och människor som började att protestera på 1500-talet mot alla dessa hemska missbruk. Och de upptäckte Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, översättaren av King James Bibeln, de som publicerade Westminster och Baptistrosbekännelsen, Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards. Dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Lägg märke till det. Det är inte människorna. Ja, vi läser hur Martin Luther resonerade. Han säger att hur det smärtade mig även om jag hade skriften på min sida. Och det smärtar mig också att behöva lyfta fram det här. Men det här är bara historia. Att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist. Han angrep inte individen påven. Han skrev faktiskt ett brev till påven själv där han säger så här: därför högt helige fader Leo ber jag ta emot min ursäkt. Och var säker på att jag aldrig angripit er som person. Även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet. Roms församling, som inte ens ni själva kan förneka, befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin varit. Han var ganska skarp i sin kritik emot det här. Och det är förståeligt, för det här systemet hade så förvrängt bilden av Gud. Hade förvrängt evangeliet. Och människor kunde inte veta hur de skulle bli frälsta. Det är intressant, under den här hästens tid så är det precis då som motivet liemannen uppstår. Den här döden som red på hästen. Digerdöden var någonting som bredde ut sig. Vi såg att det var pest så skulle människor dödas med. Stora hungersnödskatastrofer kom också som ett resultat av det här. Vi har den justinianska pesten på 541 som dödade 25 miljoner människor. och orsakade att hela Europa politiskt föll ihop till in i medeltiden. Sen har du hungersnöden på 1300-talet där miljontals människor omkom. Under digerdöden på 1300-talet så dog en tredjedel av Europas befolkning. Fruktansvärda saker som hände under den här tiden. Dessutom så skulle de döda med svärd. Det var mycket krig, men speciellt så var det religiösa krig. Påvedömet gjorde inte bara så att de förhävde sig över Gud, men de började förfölja de som inte trodde som dem. Albigenserna var några av dem. Jag står och släppte påven loss det korståg som vanligen går under namnet Albigenserkrigen och som började med en grym massaker i katarernas stad i Besejris år 1209. Kampen mot kättarna var skoningslös och i en särskild bulla medgav Innocentius den fjärde att tortyr fick användas i kampen mot kätteriet. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 70 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Fruktansvärda saker som gjordes i kristendomens namn, i Guds namn. Och det här var förutsagt i Bibelns profetior. Den avfallna kyrkan, den här likbleka hästen som representerade en död, andligt död församling som tog liv istället för att ge evigt liv. Men när den här gruppen angrep sanningen så är det egentligen Jesus själv som de angriper. Jesus säger, förgäves styrka de er eftersom de lär och de förkunnar en människobud. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Vi behöver grunda vår tro på ordet. Och det är min uppmaning till oss ikväll. Att inte grunda vår tro på vad våra föräldrar har tänkt, för vad våra förfäder har sagt och tyckt, utan faktiskt att grunda vår tro på Bibeln. Och det är min önskan att var och en här ska kunna gå hem med det beslutet att jag vill faktiskt stå för ordet. Han som är sanningen, vägen